Hej kära radiolyssnare! Detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag, Leif Bratt, vill ju att Tyresöradion ska vara den kompletterande kraften i medievärlden. I de konventionella megafonerna hör och ser vi ju om krig och kriser, kommersialism och katastrofer. Nu blir det istället en stunds förkovran. En halvtimmes allmänbildning om julen i lugn och ro. En av de mer fridfulla personligheterna här i Tyresö är vår kyrkoherde Mikael Öjermo. Han är med mig här i studion för att ösa ur sitt kunskapsskafferi. Då får vi väl ta det här i lite kronologisk ordning, förhoppningsvis. Och då undrar jag lite om bakgrunden till att vi firar jul och kopplingen då till kristenheten. Alltså jag har ju förstått... Vi firar ju julen primärt, ja, om jag nu har förstått rätt, Jesu födelse. Men jag har också hört att kristendomen övertog ett äldre firande från romarnas festkalender. Så hur kom julfirandet till och har det förändrats över tid?
Ja, det har det absolut gjort på massa olika sätt. Men om vi tar det från början då, så var det så att den första kristna kyrkan ville ju då sprida ut firandet av olika händelser i Jesu liv över ett helt år. Och då var det framförallt söndagarna som man firade. De allra första kristna var ju ofta människor med judisk bakgrund och identitet. Så att då var det lördagen man samlades. Men så småningom då så försköts det till söndagen. Och sen spred man ut olika händelser i Jesu liv på de olika söndagarna under ett helt år. För att komma ihåg alltihopa och läsa evangelietexterna om de olika grejerna som hände. Och då placerade man helt enkelt Jesu födelse mitt i vintern på en hednisk ljushögtid. Då liksom året vände. Och det gjorde man av lite olika skäl. Ett skäl var ju helt enkelt att ta över det som redan var en etablerad tradition och göra den kristen.
Så det var en liten koppling till romarriket?
Absolut. Liksom till exempel vårt midsommarfirande i Sverige är ju den hedniska ljusfesten om våren. Då vi liksom frammanar växtligheten ur jorden och det är ju en fruktbarhetsrit. Så då kristnade man den. Och likadant var det då för mycket, mycket längre sedan att man kristnade den här högtiden mitt i midvintern.
Får jag bara fråga då så här, nu är det här lite hedniskt men det får ju tillåtas att vara då. Du sa att man flyttade till söndag, alltså judarna hade sin gudstjänstdag, vad vi ska kalla för, på lördag. Och vi fick över tid här, kanske redan på romartid, söndagen som vår heliga dag. Mm. Alltså vad var söndagen redan då så att säga, nu kommer det hedniska, röd dag i almanackan?
Nej, det var det nu inte då, utan det var ju Jesu uppståndelsedag. Det är därför vi firar just på söndagen, va? Uppstånden på den tredje dagen. Och det gör då att söndagen har den här centrala ställningen för de kristna. Det primära vi firar varje söndag är att Jesus uppstått från de döda. Så det är, så är det. Sen finns det då en del högtider som flyttas ut med ett visst bestämt datum. Och så är det då med julen. Den firas ju i slutet på december på ett visst datum. Så det har inte med söndagen att göra. Utan det är själva datumet som är viktigare.
Men om man då pratar om röd dag som jag lite larvigt använder då. Hur vet man att Jesus var född den 25? Jag gissar att det är den 25 december han är född.
Juldagen, ja.
Ja. Är det också en passande placering för födseln? Eller finns det något belägg för att det verkligen var den 25 december?
Absolut inte. Och det här är ju en vanlig missuppfattning. Där man kritiserar oss kristna för att vi liksom håller fast vid den här dagen. När Jesus föddes antagligen på vårkanten. Det, av olika skäl så tror man det. Men det här, alltså kyrkan har aldrig varit så intresserad av tider och stunder på det sättet. Aldrig någonsin, utan här handlar det om att lägga upp ett kyrkoår som funkar och som har med de här lokala traditionerna som de första kristna mötte i romarriket.
Får jag fråga då, om vi fortsätter här med tider och så, var han född det året överhuvudtaget?
Absolut inte heller. Utan det var ju en medeltida munk som skulle försöka räkna ut när Jesus föddes för att få ordning på tideräkningen. Och vi vet att han antagligen räknade fel. Så Jesus är ju antagligen född några år innan han själv föddes, så att säga. Och det här är ingenting som kyrkan någonsin har liksom hävdat, va? Att vi vet exakt när Jesus föddes eller vilken dag det var. Utan Jesus föds antagligen på vårkanten, och så flyttar man det till en lämplig tid på året. Och då blev det på den här midvinterfesten i Romariket.
Ja, du ser. Vad nyttigt det är att träffa dig. Ja, alltså, man visst, springer absolut runt med massa. Så man kan säga det är lite myter som sprids av något skäl, eller?
Ja, det är det ju. Och missförstånd om att vi skulle vara någon slags bokstavstroende människor och hävda massa galenskaper som vi inte står för.
Men vi i alla fall i nutid, eller rättare sagt innan vi hoppar till det, förändrats över tid, vad hade jag som en bisats i den här frågan när vi började? Och du sa, ja, det har du visst gjort. Exempel på förändringar över tid då?
Ja, en av förändringarna handlar ju om hur själva firandet går till. Jag menar, julgranen är ju tysker, vi får på 1800-talet. Grisen som äter fläskköttet, fläskkorven, julkorven.
Det är ju, skinkan.
Skinkan, det är ju så att säga vikingatida, innan vi var kristna. Därför att det var lagom att slakta grisen mitt i vintern när den var uppäten, så att säga. Den hade ätit upp sig. Mm. Liksom vi äter ägg till påsken. Det har ju med när hönorna värpte förr i världen, när de gick ut naturligt. Så att man har ju kopplat mattraditioner till jul, till de kristna högtiderna utifrån vad som fanns förr i världen. Va? Mm. Så att det är klart att sådana förändringar har skett. Nu sker ju det här att vi tar ut allting i förskott. Man tänder liksom adventsstjärnor långt i förväg innan det börjar och sätter upp julgranar och allt möjligt sånt. Så det är ju en av de stora grejerna i vår tid, att man liksom man expanderar julfirandet och förstår inte att det här är en lång serie händelser som vi firar från första söndagen i advent till 13 dagen.
Men då också det, nu kan jag till och med jag nästan fatta, alltså det här med julklappar är också en sen tradition.
Nej, den är tidigare, men det är ju ett bussträck det där, att man sprang runt i husen och slängde in vedträn som skramlade och lät. Och det var lite grann ett sätt att skrämmas. Och
kommer klapp från det? Eller?
Klapp kommer från det, att de klapprade in de här grejerna. Och sen blev ju det i samband med kommersialiseringen på 1800-talet, de stora varuhusen i London, Paris, Berlin, så blev det liksom julklappar som skulle köpa sin affär. Och så överlämnades de då samman.
Då kastade man inte in dem längre? Utan
nej, inte gärna kristallskålar och sånt. Nej. Utan då är det mer att de överlämnas. Eller de ligger under granen, det är ju den engelska.
Men om vi tar bort julskinkan och julklapparna och tar den mer kristna julen, om jag får använda det begreppet. Säg år 1000 ungefär då. Hur firade man jul då? Alltså då var det väl en kyrklig julotta och...
Ja, absolut. Alltså i Sverige då, när kristendomen väl var etablerad, typ där på 1000-talet, det fanns sockenkyrkor runt om i stora delar av dåvarande Sverige. Då firades ju julen då med hela händelseförloppet då, från första söndagen i advent och till 13 dagen. Och kyrkåret utvecklades ju över tid, va? Men låt säga att vi någon gång i slutet på 300-talet, så är det mesta av kyrkåret liksom, så att säga, färdigredigerat. Va? Ja. Då har man bestämt sig för vilka söndagar och vilka helger man ska ha. Och man har också bestämt vilka bibeltexter man ska läsa. Och vi har läst samma bibeltexter på samma söndagar och på samma högtider allt sedan dess.
Men man kan jag förstå det som så här då, att säg om vi håller oss till medeltiden i Sverige. Då var kristendomen etablerad, i alla fall en bit in på medeltiden där. Eller senmedeltiden. Var det bara då ett besök i kyrkan, eller hade man party hemma också?
Nej, man hade absolut party hemma, därför att det var ju då en del, alltså man tog ju in då de här hedniska traditionerna som man redan hade haft, grisen till exempel, det myckna ätandet och allt detta. Det tog man ju in, va?
Så det blev en kombination av lite kyrka och lite...
Precis.
Fest i hemmet.
Ja, och det var ju det som gjorde att det blev så väl etablerat. Så att hade kyrkan bara erbjudit gudstjänster och man aldrig hade gjort någonting hemma eller sådär. Utan det är den här sammansmältningen av en kyrklig tradition och en folklig tradition som ger de här stora högtidernas tyngd.
Har du något svar då på frågan? Om jag säger, i Sverige så är det ju en stora dag, får vi ju säga ändå, julafton. Mm. Kanske inte ur kyrklig synpunkt, men i alla fall för människor i gemen så är julafton här. Men i andra länder är det juldagen som är den stora dagen. Hur har den där skillnaden uppstått?
Ja, vi svenskar är ju lite förtjusta i de här aftarna, va? Julafton, påskafton, pingstafton.
Nyårsafton.
Och nyårsafton, som spelar väldigt stor roll i vårt land. Medan däremot i de flesta andra länder, inte minst i England och kolonierna, Australien och så, Afrika, där engelsmännen satte traditionerna på många olika sätt, och i USA, där är ju juldagen den stora dagen. Så där spelar ju inte aftonen alls samma roll.
Och varför detta då?
Ja, det är svårt att veta. Det är ju de här folkliga traditionerna då, att man samlades hemma och sådär. Så att det blev ju då julaftonen som var hemmets högtid, kan man säga. Och sen blev det då juldagen med julotan.
Ja, det var det jag tänkte, så att för kyrkans del så är kanske juldagen viktigare. För ni har er julotta då.
Ja, det har vi ju.
Har ni några mässor på julafton?
Ja, det har vi. I alla tre kyrkor i Tyresö så firas det midnattsmässa på julnatten klockan 23. Så både Tyresö kyrka, Bollmoradalens kyrka och vad var jag nu? Tyresö kyrka, Bollmoradalens kyrka och Trollbäckens kyrka, så firar vi midnattsmässa, alltså nattvardsgudstjänst, mitt i natten klockan 23.
För att fira att nu kommer juldagen?
Nej, den börjar, du vet, i kyrkan är alltid så att en dag börjar klockan 18 på kvällen. Och där behåller vi den judiska traditionen. I den judiska traditionen är det så att en dag börjar kvällen innan. Så att klockan 18 på kvällen är det helgmålsbön. Då byter vi färg i kyrkorummet, om man ska byta färg. Och då tänder man upp rätt antal ljus och gör allting där. För då börjar nästa dag. Så det är därifrån det här med som aftarnas
betydelse har kommit. Ja, då är det kanske inte så konstigt för oss att vi har aftarna som viktiga, eftersom dagen börjar kvällen innan.
Inte alls konstigt. Sen gör ju vi numera en väldigt stor sak på julaftonen. Och det är att vi på förmiddagen har samling kring julkrubban. Och det har vi i Bollmoradalens kyrka klockan 10, klockan 11 i Trollbäcken och klockan 11 i Tyresö kyrka.
Nu pratar du om i år.
I år, ja.
Ja, men det här är ganska, det här har ni gjort i flera år.
Oh ja, länge.
Ja, det är mer en påminnelse.
Ja, så på förmiddagen då på julafton så är det ju väldigt vanligt att man går i kyrkan och är med om en samling vid julkrubban. Och sen så håller vi oss hemma där under eftermiddagen och kvällen. Och sen så på natten då klockan 23 är det middagsmässa.
Får du fira julafton?
Ja, jag har jobbat de flesta jular som jag har varit präst, eller allihopa skulle jag vilja säga. Vi har alltid firat både hemma och i kyrkan. Ja. Vi tycker det är jättekul att samla familjen, äta god mat och dela ut julklappar. Och när min svärfar levde så lämnade han bordet 1:55 på eftermiddagen, så gick han ner och satt sig med barna framför tvn för att titta på Kalanka. Oavsett hur långt vi hade kommit med maten.
Så han hade sin lilla tradition.
Det var en mycket viktig tradition. Ja. Och jag tycker att sånt är viktigt. Det är oerhört viktigt med sådana traditioner.
När det då är det här julfirandet, så när jag pratade med dig om det, så sa du att du skulle gärna vilja berätta lite om något som du kallade Stefanos martyrium. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men någonting åt det håller
man. Stefanos heter han.
Stefanos martyrium. Mm. Aldrig hört talas om.
Nej, men Staffan är en stalldräng, vet du vad det är?
Ja, det är en sång som man spelar i skolan när man gick där på julavslutningen. Precis. Eller så.
Och den Staffan är då Stefanos, den första kristna martyren. Alltså den första kristna människan som dog för sin tros skull. Han var diakon i Jerusalem. De första apostlarna då deltog i matutdelningar och grejer för de fattiga. Kyrkan har alltid hjälpt de fattiga på olika sätt.
Får jag avbryta det? Det gör ni nu också. Du pratar om de här evenemangen, men ni har också lite julfirande åt de fattiga i kyrkan.
Ja, absolut, det har vi. Vi har öppet julfirande. Ja. Har vi.
Förlåt, det var...
Ja, självklart. Och Stefanos då blir avdelad av apostlar. Apostlar har inte riktigt tid med det där och är väldigt upptagna av människor då. Så att då liksom skapar man en liten organisation. Det här är redan i Jerusalem, några år efter att Kristus uppstått. Och diakonerna är de som då tjänar, gör sociala insatser, jobbar med fattiga och utslagna och missbrukare och allt detta. Så det är den första diakonen. Han blir då anklagad av Stora rådet för att han är kristen och så. Håller ett rungande försvarstal som står i apostlagärningarna. Och sen blir han dragen utanför staden och stenad till döds. Och Saulus, som han då hette, som sen blev aposteln Paulus, är med vid detta tillfälle och godkänner vad som sker.
Godkänner att han stenas?
Ja, Han blir ju sen omvänd på vägen till Damaskus.
Ja, har du berättat om. Ja. Så förlåt nu lyssnarna, vi måste rekapitulera. Paulus, som då hette Saulus, han är med på att man stenar eller förföljer eller bekämpar kristna. Och sen när han åker till Damaskus, kanske för att bekämpa kristna.
För att bekämpa kristna, det var uppdraget.
Så får han den här uppenbarelsen att...
Kristus talar till honom på vägen och säger, varför förföljer
du mig? Okej, då hänger vi med.
Och då är Stefans den första martyren, och honom firar vi alltså då på annandag jul. Och det betyder då att det här med julen är ju lite sockerkött, va? Det blir ju lätt så, mycket om friden och allt där. Men det är ju inte ett dugg sockerkött eller fridfullt. Det handlar om en förlossning, ett barn föds. Alla som har varit med vet att det är en dramatisk, ofta en förfärlig och smärtfylld upplevelse. Och sen kommer då dagen efter då, den första kristna martyren. Så att det här är ju en helg som är alltså verkligen bokstavligt talat på blodigt allvar. Stefanos är ju då inriktad på hjälpen till de fattiga i Jerusalem och förföljs för den sakens skull. Liksom kyrkan i vår tid förföljs ibland när vi hjälper fattiga, utslagna. Romerna som tigger på våra gator nu är ett exempel.
Där hjälper ni till?
Vi försöker så gott det går. Vi har ju inte så många sådana EU-migranter kallas de ju för i statistiken och så, men de finns ju här. Liksom vi har människor som dricker lite för mycket alkohol och missbrukar på annat sätt, som vi försöker hjälpa på olika sätt.
Men då, den här Staffan Stalle Dräng, eller Stefanos, han stenades på annandag jul, fast inte hette det då, eller är det också en konstruktion?
Det är en konstruktion, utan det var lämpligt så att säga att redigera det här kyrkåret på det sättet att efter Jesu födelse, alltså Gud föds in i världen som och blir människa. Det är liksom det stora vi firar på julen. Det här kallas för inkarnationen, va? Incarnis, alltså att Gud blir kött, Gud blir människa.
Karneval,
farväl till köttet. Och då dagen efter då så handlar det om vilka konsekvenser får nu detta för oss. Jo, här gäller det att hjälpa till, försöka göra världen bättre, hands on i arbetet med fattiga och utsatta människor. Och då berättar vi om den i Stefanos.
Och i den här perioden då så finns ju också någonting som vi firar, alltså det här december. Det är ju Lucia. Mm. Har det någonting med kyrkan och sånt att göra?
Absolut. Lucia var ju då ett helgon från Sicilien. Och trots att vi i Svenska kyrkan då har ett lite ambivalent förhållningssätt till helgon, så har ju då Lucia-firandet överlevt genom alla år på lite olika sätt. Men alltså i kyrkans tradition är då Lucia ett helgon. Hon levde på Sicilien, och det finns då en berättelse om henne som finns om flera kvinnor under den första kristna tiden. Det vill säga, föräldrarna vill tvinga en kristen dotter att gifta sig med en hednisk man. Och det vill inte hon. Hon vill ha en kristen man eller helst leva som jungfru. Alltså inte gifta sig. Och då blir hon alltså dödad för den här sakens skull. Och alltså hon lider martyrdöden då för att vittna om.
Som Stefanos.
Precis som Stefanos. Och hon får sina ögon utstuckna och hon blir bränd på bål. Och därför har hon då det här röda skärpet. Och som minner om ögonen som blev utstuckna. Och ljuskronan är ju bålet helt enkelt där de brändes.
Men förstår jag dig rätt då? För att det du har lärt mig vid tidigare samtal, det är ju då att, säg då från eller 1000-talet, någonting sådär, när kristen någon kom till Sverige, då var det i princip en katolsk tro vi hade till Gustav Vasa kom och ändrade på det hela. Ja. Betyder det att vi hade ett slags Lucia-firande redan på senmedeltid här i Sverige?
Ja, absolut. Alltså hon är så viktig då, så att hon är, varje gång man läser den högtidligaste och finaste nattvardsbönen i katolsk tradition så nämner man Lucia, för att hon var ett mycket tidigt helgon. Mm. Så att hon var väl känd i Sverige genom hela medeltiden. Sen falnade ju det här lite grann 1600-1700-tal. Och sen kom ju omstarten då med studenter i Lund som lussar och har, så var det trevligt med en tjej. Det var ju bara killar som läste vid universitet på den här tiden. Och sen kommer Lucia in och så blir en skönhetstävling via veckopressen. Och där har vi liksom årets Lucia och allt det där. Och det är ju då en jätte intressant blandning av en gammal kristen helgonberättelse och kolorerad veckopress och snygga tjejer.
Ja, det har väl kommit in lite i politiken nu också, om jag förstår det rätt. Var det förra året vi hade någon slags officiell Lucia som var mörkhyad?
Ja, men det här är ju...
Det var hon ju egentligen.
Om man var ju antagligen om hon levde på Sicilien, så det är ju helt riktigt. Ja, men precis. Alltså, det här har ju varit det svenska skönhetsidealet som vi har haft på Lucia med det långa blonda håret och så. Och så ser ju inte alla kvinnor ut i Sverige längre. Tack och lov, vill jag på säga. Så att nu ser det ju annorlunda ut. Och sen är ju hela den här debatten om kön och grejer, va? Mm. Så att det finns ju minsann pojkar som har blivit valda till Lucia och så.
Ja. Då har vi tagit några personer här under december. Och vi ser ju att mycket av våra traditioner är kopplade till vår kyrkliga eller kristna tradition.
Ja.
Någonting har ni gett oss i alla fall.
Ganska mycket, kan man säga.
Ja. Men om vi lämnar personerna, och du har själv nämnt advent, första, andra, tredje, fjärde, om jag kommer ihåg rätt. Varför har vi adventssöndagar och vad fyller de för funktion?
Mm. Nu är det så att före de två stora högtiderna på kyrkåret, då, inför julen och inför påsken, så är det två fasteperioder. Och i gammal tid så fastade man ju verkligen då under de här perioderna, avstod från kött eller annat så då. Idag har fastan återfått sin betydelse för jättemycket människor. Man avstår från någonting under fastetiden. Man avstår från alkohol, man dricker inte vin hemma, man avstår från godis. Och sen har vi de stora sakerna i Svenska kyrkan, nämligen insamlingar till vårt internationella arbete. Så både under advent och under fastan inför påsken samlar ju vi in pengar till biståndsarbete i andra länder. Och det här är ju insamlingar som drar in väldigt, väldigt mycket pengar. Vi pratar om miljontals kronor varje år som Svenska kyrkan samlar in och ger vidare.
Ska jag höra det att så adventstiden är egentligen och från början någon slags fasteperiod?
Ja, det är fortfarande en fasteperiod. Det är inget ändrat på det. Första söndagen i
advent... Jo, det är ändrat så till att jag blir medveten om det.
Ja, men vad bra. Första söndagen i advent i Sverige är en oerhört stor högtid. Vi fyller våra kyrkor, det är de älskade psalmerna och det är mycket körmusik. Fantastiskt fint. Och då är det vitt och det är sex ljus på altaret, liksom full fart. Det handlar om då har egentligen med påsken att göra. Det vill säga Jesus rider in i Jerusalem. Förstår du? Det här med kronologin. Va? Att då tog man Jesu intåg i Jerusalem och satte det på första söndagen i advent. Fast det egentligen har med påsken att göra. Därför att vi vill fira på första söndagen i advent att Herren kommer tillbaka till oss. Ett nytt år. Kyrkans år börjar första advent. Och sen pågår det då till domsöndag nästa år. Och sen på kvällen då, klockan 18 som jag sa, i och med att dagarna börjar på kvällen innan, så byter vi ner till två ljus och det är lila färg i kyrkan hela resten av adventstiden. Och det är en fasteperiod och vi uppmanar folk att lämna ifrån sig pengar eller avstå från annat för att hjälpa andra, bli medvetna om vår överkonsumtion i västvärlden och för att få hjälp i det andliga livet.
Men du, om jag tyckte du sa att vi startar med sex ljus.
Mm.
Får jag då göra kopplingen, jag har hört talas om den sjuarmade ljusstaken i den judiska tron. Vi har sex och de har sju.
Vi har en altartavla också. Och det är det sjunde.
Aha.
Så att liksom korset eller altartavlan är liksom det sjunde talet på våra altaren. Och sju är fullkomlighetens tal.
Och det är därför har sju dagars vecka?
Eller? Ja, nu stämmer ju det med också med i princip. Man får ju rucka några sekunder nu och då på tideräkningen. Men i princip har du med den saken att göra. Gud skapar världen, vilket är naturligtvis en myt, men det är ju en av skapelseberättelserna i början på Bibeln. En av dem, inte den enda, utan en av dem. Säger att Gud skapar världen på sex dagar och vi lär sig på den sjunde. Så där har vi liksom sju dagars veckans bakgrund.
Men du sa att Gud skapade världen, det är en myt.
Ja, det är klart.
Ja, men en kyrkans representant som säger det.
Nej, men det är ju för sig självklart att det materialet vi har i Bibeln, de berättelserna vi har där, om just det här med hur världen skapas och hur den är organiserad och så. Det är ju ingenting som vi fäster någon, alltså vi fäster vår tro vid Herren Jesus Kristus, men det vi håller för sant är ju det som vetenskapen hjälper oss att förstå.
Okej. Mycket, mycket på en gång här får du tänka på för en okunnig man. Det var advent, men då också måste jag haka på det här med ljusen igen. För sen då var det 6 ljus och sen gick vi ner, när första advent är avklarat, då gick vi ner till 2 ljus.
Ja.
För att...
Ja, det ska vara så få ljus som möjligt så att säga på altaret under advent.
Det är lite fasta på ljus ungefär. Va?
Ja, och det är klart att det är fortfarande så att vi lägger rätt mycket pengar på ljus i Tyresö församling. Det kostar ju att köpa ljus. Ja. Och under medeltiden eller tidigare delar av kyrkans historia när ljus var jättedyra så ville man inte bränna hur mycket som helst, utan då hade man det så lite som möjligt under de här perioderna på kyrkåret. Mm. Vi står ju i den traditionen idag också. Jag menar, vi håller precis på att byta lampor i Tyresö kyrka för att dra ner på elkonsumtionen. Så att jag menar, vi får ju fortfarande anpassa och se till att vi är kostnadseffektiva även när vi ska ha gudstjänst. Mm.
Vi har pratat då lite om julafton, juldagen och annandag jul. Annandag var då Stefanos dag. Men vi har en dag som följer på det här också. Det jag växte upp med, menlösa barns dag. Mm. Alltså jag tänkte då så här, för även då, säg för 30-40 år sedan eller någonting så, så var ju menlös ett rätt så nedsättande adjektiv. Och jag fattade hur man kunde döpa en dag i någon officiell kalender till menlösa barns dag. Varför detta namn?
Det betyder oskyldig. De oskyldiga barnen. Och det här handlar ju om, vi firar den här dagen på söndagen efter jul. Och den heter numera i kyrkans böcker då Guds barn. Den här dagen. Söndagen efter jul, Guds barn. Och det handlar om det barnamordet som Herodes ställde till mig i Betlehem. Han hade ju då mött, enligt Matteus evangeliets berättelser då, så kom ju då de här österländska stjärntydarna till Jerusalem.
De tre vise männen.
Ja. De kommer då till Herodes, som är en diktator, en fruktansvärd person, och berättar att de är på jakt.
Det var han som styrde det vi kallar Palestina då,
ja,
i heliga landet.
Var det som en del av romarriket. Han hade ju uppdrag då från Rom, han var en lydig kung under Rom. Att styra det här landet. Och så kommer det då tre vise män från Österlandet och berättar att de är på jakt efter en kung. Och den här kungen skulle vara en bebis. Och han släpper iväg dem och ber dem återvända till honom och berätta vad de har hittat. Och från Jerusalem till Betlehem är det inte så långt. Man kan ju gå emellan, va? Och de tar sig dit och de hittar den här kungen i stallet. Och Jesusbarnet fött med Josef och Maria. Och så står det i evangeliet att de tar en annan väg hem. Så de går alltså inte i kungens ärenden, utan de flyr landet och går inte tillbaka med information.
Jag hängde med halvvägs här. Så att rent, om du säger kronologiskt då, så säger vi då den 25 föds Jesus. Och det är då de ser den där stjärnan. De är astronomer eller astrologer, vad vi nu får säga. Och då har de förstått att man ser den där klart lysande stjärnan. Då har den där nya kungen, världskungen, fötts. Mm. Och sen går de ut på sin resa, eller far iväg mot det där de tror att de ska kunna hitta Jesus. Och säger vi då, om det här är nu, jag försöker få ihop det, om de då passerar Herodes, säger vi den 26, och sen kommer de den 27. Fast vi firar 13 helgen och det är ju 2 veckor efter.
Precis.
Så alltså jag får inte ihop, alltså först träffar de Herodes och säger vi är på jakt efter den här kungen och letar jag på honom. Och så ger de sig väg till Betlehem och så tar de, som du säger, en annan väg hem. Mm. Men det måste de ha gjort efter 13 helgen då?
Ja visst.
Eller är det också lite sådär?
Nej, men det här är ju liksom, kyrkåret är ju redigerat då, inte i kronologisk ordning sådär riktigt, va? Utan det här handlar om att som en konsekvens då av julen så kommer då det här förfärliga barnamordet. Alltså vi tänker på Jesusbarnet på juldagen, inkarnationen, Gud föds som människa i världen. Och sen söndagen efter jul då så är temat alltså alla andra bebisar, alla andra barn, Guds barn.
Ja.
Och då är det som står i centrum. Och sen så liksom återkommer ju de här kungarna då, eller stjärntydarna på 13-dagen. Men den här dagen då, söndagen efter jul, då är det liksom barnamordet. Att Herodes i sitt ursinne och i sin rädsla, han är ju livrädd för en bebis, va?
Ja.
Sådana här diktatorer är alltid patetiska typer. Så mördar han då? Eller
ja, även i modern tid är de rätt patetiska.
Absolut. Mm. Att låta sig skrämmas av visångare, författare och småbarn är ju patetiskt, va? Men diktatorer blir ju ofta skiträdda för just sådana. Ja. Så då låter han ju då mörda dessa barn, och det är en förfärlig händelse naturligtvis. Och det är ju en händelse som dessvärre återupprepas, där barn får väldigt illa på olika sätt.
Ja, så det är oskyldiga jag ska förstå det som.
Ja, ja. De oskyldiga barn.
Men jag ser
ibland
värnlösa barns då. Det är väl också då?
Ja, man säger det i Finland tror jag. Och det är ju samma ord va. Alltså, de är värnlösa, de är oskyldiga. De råkade bara leva i den här staden Betlehem just då. Vid det här tillfället med en galen diktator som får spel. Och råkar bara komma i vägen helt enkelt för hans mördarmaskin.
Okej. Okay. Då ska jag säga så här till radiolyssnarna, vi har ju pratat en stund. Ni lyssnar till Mikael Öjermo, vår kyrkoherde här i Tyresö församling, som berättar om kopplingen mellan julfirande och den kristna tron. Så då Mikael, efter de här dagarna då, alltså jul, juldagen, annan dag, oskyldiga barns dag, så har vi nyår. Du pratar om konstruktion. Finns någon koppling till kristenheten och nyår? Eller är det bara någon världslig sak att kunna katalogisera eller periodisera år?
Ja, det hänger lite grann ihop. Alltså själva nyåret, att det då blir liksom ett nytt borgerligt år så att säga. Vi firar ju det nya kyrkåret och första advent. Men på nyåret blir det då ett borgerligt nytt år.
Och du menar världsligt?
Världsligt nytt år och så här. Och det är inte speciellt kyrkligt på det sättet. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi jobbar ju för evigheten och så här. Sen måste vi bara liksom hålla ordning på hur dagarna går. Men jag berättade ju om den här munken som räknade fel på när Jesus kanske eventuellt då, föddes och sådär. Och vilken dag det var och sådana saker. Så alltså, kyrkan har ju alltid gjort kalendrar och haft klockor för att hålla ordning på när man ska be. Och vilken söndag är det nu då? Så i den meningen så har ju kyrkan hjälpt till att skapa de moderna kalendrarna. Och därmed hjälpt till att se till att vi har ett årsskifte och en nyårsdag.
Men varför blev det inte nyår eftersom kristenheten då, i Europa? Mm. Det ser man, det finns ju kyrkklockor. De menar inte de som säger pling plong och så, utan med urtavlor.
Ja.
Det är ju kyrktornet som får det. Varför fick ni inte till det att nyår blev då första söndagen i december?
Nej, det tror jag handlar om hur man ska räkna för att få de här tiderna och stunderna att gå ihop sig med hur himlakropparna rör sig.
Aha.
Så det var nog helt enkelt av astrologiska skäl, eller astronomiska skulle jag säga, astrologi i något annat, va? Men astronomiska skäl att det skulle stämma så här.
Mm.
Men det vi firar i kyrkan på nyåret då, det är ju då att Jesus omskärs. Alltså han är ju en judisk liten pojke och sådana omskärs. Det vill säga de får förhuden på penisen bortopererad. Och det är ju någonting som både judar och muslimer tillämpar. Och Jesus blir omskuren då inom den här lagstadgade tiden för att markera att han tillhör det judiska folket. Och det här är ju i vår tid en oerhört viktig markering från kyrkans sida. Att vi firar detta, att Jesus blir en medlem av det judiska folket genom att bli omskuren. Så det är det som vi firar på nyårsdagen. Och det är årets kortaste evangelietext. Han blev omskuren och han fick namnet Jesus. Punkt. Det är liksom en halv vers. Och det handlar gudstjänsten om på nyårsdagen då. Att Jesus blir en medlem av det judiska folket.
För jag har ju berört det här med trettondagen då. Då sägs ju då de här tre vise männen som vi kallar dem till krubban och får då se. Och så kommer med sina gåvor. Men i alla de här krubborna som skildrar, där ligger Jesus. Och så brukar det alltid vara lite, det är krubban och det är Josef och Maria. Och sen kanske de här tre vise männen då ibland. Men det är också ett antal djur av olika slag som... Det är ju ett stall om jag förstår den berättelsen rätt. Men alltså, det är ju ett lamm, ett häst, ibland ser man en giraff. Och, ja. De här djuren, vad är det symboler för?
Ja, det är ju ett minne av hur det faktiskt var.
Giraff?
Alltså, sen är ju fantasin då som har satt sig i rörelse. Men det är ju så att det fanns ju inte plats för dem i härberget. Utan de söker sig någon annanstans att bo. Och antagligen är ju då det här en grotta uthuggen i ett berg i Betlehem. Där då denna födelse äger rum. Och där bodde det som liksom djur. Och det var ett bra ställe att vara på för det var varmt. även i det heliga landet är ju relativt kallt periodvis, va. Nu var ju inte det här antagligen, det konkreta händelsen var ju antagligen framåt vårkanten, vad vi kan förstå. Men relativt kallt, och de här djuren gav ju värme, så på det sättet var det ett ypperligt ställe att föda barn på.
Men djuren?
Ja, sen har man ju då fantiserat kring detta. Det var en helige Franciscus av Assisi som levde på 1200-talet, grundade kloster. Han hittade på det här, eller hans, ja, han hittade på, och hans bröder i hans munkorden, de hittade på det här med julkrubban. Det är ett sätt att gestalta och berätta om den här händelsen. De älskade att vara väldigt folkliga, de här franciskanerna. De predikade också helst ut på marknader och där folk var, inte in i kyrkan och så här. De var ju tiggarbröder de här och gick omkring i Europa och predikade och hade mycket kontakter nära med folk. Så då var julkrubban ett sätt för dem att berätta på ett levande sätt. Mm. Och det är ju bara fantasin som sätter gränser.
Ja.
Så att vill man ha en giraff så sätter man dit en giraff. Hemma hos oss har vi en provensalsk julkrubba, det vill säga från Provence i Frankrike, med små lerfigurer som kallas för santoner. Och där finns Jesusbarnet, Josef och Maria, får, getter och alltihopa detta. Sen finns också massa provensalska typer. Det är lavendelplockerskan, det är bagaren, det är fiskaren, det är den svettige prästen. Det är alla möjliga människor som fanns i Provence förr i världen som kommer. Och längst bort i krubban sätter de tre kungarna som sen långsamt går framåt. Så att när det är Fedoa, kungarnas fest, 6 december, då är de framme hos Jesusbarnet.
6 december, januari men.
Förlåt, januari, 6 januari.
Men går inte att lura.
Absolut, Leif, huvudet på skaft. Då firas ju kungafesten då, 13 dagen då, som vi kallar det för i vår tradition. Och då är det mat och den kaka med en mandel i, som vi känner igen från gröten, och alla gästerna får kungakronor på huvudet. Mycket trevligt.
Du tar gröten och då tänker vi, du har nämnt tidigare också lite så här med julmat och kanske vad det kommer. Är det någon mer typisk julmat som glögg, tror jag väl inte har med kristendom att göra?
Nej, det var
med Gustav Vasa. Men finns det andra grejer som vi inte har tagit upp när det gäller julmat?
Ja,
det är ju en stor grej.
Ja, lutfisken. Älskade av många, avskydda av en del. Det är ju fastemat. Alltså, under fastan fick man äta fisk men inte kött. Så lutfisken är ju då alltså gammaldags konserveringsteknik för att hålla sommarens fiskfångst ätbar ända fram till vintern.
Vet du vad är skillnaden då mellan att konservera surströmming och konservera långa? Vad är det för olika metoder? För surströmming är väl också en konserveringsmetod?
Ja, det är det ju. Men det är ju framförallt en jäsningsmetod, va?
Ja.
Med salt.
Men den gjorde sig inte så bra till jul kanske?
Nej, det gjorde väl inte det. Jag tycker nu att det är mycket gott med surströmming också. Men lutfisken är ett exempel på den gamla fastematen som vi har kvar. Sen är det ju så att vi gör ju ofta pepparkakor i form av stjärnor och sådär. Så att det är ju adventsstjärnan som vi hänger i fönstret och så.
Avslutningsvis då, Mikael. Vi har pratat om det här som... eller vi vill påminna om att julen ska vara en fridens högtid. Och vi ska sansa oss lite.
Mm.
Och kanske gå ner lite i tempo. Och du nämnde lite om era evenemang här närmare jul. Skulle du kunna upprepa det så folk har någonting att se fram emot? För det här kommer ju sändas under december månad.
Absolut, Leif. Det är ju så att nu på första söndagen i advent, då har vi ju gudstjänster i alla våra tre kyrkor,
ja,
förstås. På julaftonen så är det samling kring krubban i alla våra tre kyrkor på förmiddagen. På julnatten klockan 23 är det midnattsmässa i alla våra tre kyrkor. Och på juldagen, den 25 december, så är det julotta klockan 7 på morgonen i Tyresö kyrka. Vi har bara julotta där, numera då. Det är ju verkligen så att middagsmässan har ju tagit över som den stora,
ja,
det stora firandet. På annandag jul klockan 11 i Tyresö kyrka, då är det julens sånger med kammarkören, och jag ska också vara med där.
Nu blev det inte riktigt avslutningsvis där, för du sa krubba och då fick jag en sån där knäpp i huvudet. Var det inte så, apropå det kanske inte alltid är så fridfullt med det, gjorde inte ni någon, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var, men jag vill dra mig till minnes någon slags politisk manifestation med krubborna och situationen där i Mellanöstern.
Jo.
Vad var det för någonting? Kan du Rekapitulera.
Gärna. Alla präster och diakoner som jobbar i Tyresöförsamlingen gjorde en studieresa till det hela landet 2010. Och det var i september, var fortfarande väldigt varmt. Och vi var då både i Jerusalem och vi var i Betlehem. Och vi driver ju och har gett mycket stöd till den gode herdens svenska skola i Betlehem. Där både palestinska barn, både kristna och muslimska barn går. Det är en flickskola, bara flickor. Så vi besökte dem, vi var också inne i ett flyktingläger och sådär. Och då såg vi att man hade gjort krubbor, julkrubbor med murar runt om. Alltså,
muren?
Ja, det Israel kallar säkerhetsmuren och det palestinska folket kallar då den nya Berlinmuren, alltså avspärrningen mot staten Israel. Och det hade man då gjort, för det är ju så att Betlehem, man kan ju ta sig dit, det är inte så många timmars flygresa bort. Och man går igenom den här muren med en checkpoint och så. Och där inne ligger födelsekyrkan där Jesus föddes. Eller traditionen säger att där var det. Och Rakels grav, hennes i gamla testamentet och en anmoder både till muslimsk och kristen tradition. Den är ju helt instängd bakom en säkerhetsmur. Innanför muren så att säga. Förfärligt hur man förstör de här heliga platserna. Och då såg vi att man hade gjort julkrubbor med murar runt om födelseplatsen så att säga. Och då bestämde vi oss för att göra likadant i de julkrubbor som vi har i våra tre kyrkor. Och så ägnade vi en stor del av hösten åt att fundera över hur ska detta gå till med sockerbitar som vi smält och byggde upp och plastgrejer och allt möjligt sånt. Men till slut fick vi tre till då, så att de tre julkrubborna som vi har i våra kyrkor hade då den här muren runt omkring sig. Och så lät vi gudstjänsterna den julen handla om just detta, den konkreta situationen för det palestinska folket idag på den plats där Jesus föddes. Och det tyckte jag var en viktig markering. Om vi menar allvar med att fira jul så är det inte acceptabelt att detta Jesusbarn som är så utsatt redan i det faktum att han inte får födas med sina, vara med sina föräldrar och födas in i ett härbärge, ett hotell, ett hostel, utan tvingas ut till de visserligen snälla och varma men ändå djuren. Och att dessutom bygga mur runt alltihopa och är ju förfärligt helt enkelt. Nu är det här en svår konflikt och vi tar inte ställning i själva konflikten. Den är mycket svår att förstå sig på och det är blödande sorg och elände och rädsla hos både judar och muslimer, palestinier. Men vi vill ändå påminna om att detta är en konkret plats på jorden fortfarande i denna dag. Va? Min familj har ett fadderbarn på den här skolan. Hon heter Lina, den flicka som är 6-7 år gammal. Och vi umgås på Facebook och de berättar om sitt liv och så. Instängda bakom denna mur. De tar sig inte ut hur som helst och så. Och vi ville påminna om den här situationen.
Ja, förlåt. Men alltså, jag berörs också av det där. Tack Mikael. Det kanske är lite tidigt när vi spelar in det här. Men ett god december. En fridfull december till dig.
Detsamma. Tack så mycket Leif.
Tack.